When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Doften av rök var omisskännlig. Nu brann det. Även om inte några lågor syntes inne i själva ladan var det inte någon som tvivlade på vad som försiggick. Ladan brann och snart skulle de allihop brinna inne. Till döds. Med fingrarna fastsatta i väggarna. Men plötsligt ett knarrande ljud. Ljus strilade in. Portarna till ladan öppnades. Var detta kanske räddningen? Tre bakbundna män kastades in och ramlade ihop bland höet. Människorna som stod med fingrarna i väggen kände igen dem. De inkastade männen var dödsdömda de också. De var bara mer ved till brasan. Allt hopp var ute. Massmördarpodden Käpplingemorden. Varning för detaljerade skildringar av tortyr. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson. För ljudsättning och klippning står Emil Drugge. Jag heter Dan Hörning. Detta avsnitt av Massmördarpodden kommer att bli en minst sagt speciell historia. Det handlar nämligen om ett historiskt, tämligen okänt massmord i vårt eget land. Massmordet är över 600 år gammalt och beskrivs i ett radioinslag från Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio som, citat, det första kända massmordet i Stockholms historia av historieprofessor Dick Harrison vid Lunds universitet. Och finns det någonting jag gillar så mycket som att podda om mord så är det att podda om historia som jag gör i min podd Fan of History. Men det bästa är förstås om det går att kombinera. Så att jag är eld och lågor, ett historiskt massmord i Sverige. Det är såklart en stor och viktig händelse i Sveriges historia. Så tillvida att den överhuvudtaget har ägt rum. Händelsen är nämligen hårt omtvistad och flitigt debatterad. Kanske framförallt för att Käpplingemorden bara har en enda ursprunglig historisk källa värd namnet. Den här källan refererar forskare och debattörer till som berättelsen. Och det är vad vi kommer att kalla den i det här avsnittet. Denna berättelses fullständiga namn är Omständelig berättelse hur till svenska av tyskarna blev och i Stockholm förrådna och brände år 1389. Av nämnda skäl kommer detta avsnitt inte bara berätta om massmordet i fråga utan även redogöra för de olika uppfattningarna om vad som faktiskt hände. Om det hände. Forskare i ämnet som till exempel Astrid Heide menar att Käpplingemorden sannolikt inte gått till historien som sig möjligtvis bör eftersom Stockholms 1300-tals historia till stor del har gått förlorad. Stockholms rådhusarkiv brann nämligen upp 1407 och igen 1419 och 1458. Det fanns alltså förmodligen mycket mer information som tyvärr försvann i lågorna. Och det är ju lite ironiskt eftersom själva morden är en mordbrand. För att kunna berätta om Käpplingemorden, som ju alltså är väsentligt mindre känt än Stockholms blodbad, på ett begripligt sätt behövs en historisk kontext. Och faktum är att man inte vet exakt när Käpplingemorden inträffade. Antingen 1389 eller 1392. Men de två årtalen är så pass nära varandra att den historiska kontexten inte har förändrats avsevärt under de tre åren. Så nu ska vi alltså redogöra för hur Sverige styrdes 1389. Och lyssna noggrant, för det kan bli lite snårigt med alla kungar, en drottning och deras relationer. Det påminner ganska mycket om Game of Thrones. Från år 1364 var Albrecht av Mecklenburg kung i Sverige. Albrecht var född 1338 eller 1340. Så han var alltså 26 eller 24 år när han blev kung. Albrecht var son till Albrecht den store av Mecklenburg. Pappa och son heter alltså precis samma sak, men pappan är den store. Den unge Albrechts mamma var den svenska prinsessan Eufemia Eriksdotter. Mecklenburg var ett tyskt furstendöme, för Tyskland var inte enat på den här tiden, som år 1990 blev en del av delstaten Mecklenburg-Vorpommern, och så heter delstaten i Tyskland idag. Men hur blev egentligen en tysk furste kung i Sverige? Eufemia Eriksdotter, Albrechts mamma, var syster till kungen som regerade innan Albrecht, det vill säga Magnus Eriksson. Av den anledningen ingick Albrecht i den svenska tronföljden. Men han skulle bara kunna bli kung om den nuvarande kungen Magnus Eriksson och hans son Håkan Magnusson dog. Magnus Eriksson och hans son Håkan Magnusson hamnade under en period i bråk med varandra. För pappa Magnus ville inte gå med för fredsfördraget i Greifswald 1361. Men det ville Håkan, så han lät fängsla sin egen pappa. I och med detta drag kunde han själv krönas till Sveriges kung 1362, alltså 2 år innan Albrecht blev kung. På något sätt så lyckades Magnus och Håkan försonas kort därefter. Så Magnus Eriksson fick komma ut ur fängelset och hans son regerade sedan Sverige tillsammans. Men det höll inte så länge, för det uppstod problem när Håkan blev kär i den danske kungen Valdemars dotter, Margareta. Ja, den Margareta, kung byxlös. Stormännen, det vill säga adeln som backade upp Håkan Magnussons och Magnus Erikssons regering, hade nämligen redan lovat bort Håkan till en tysk kvinna vid namn Elisabeth av Holstein. Och det här var ingenting som stormännen hade hittat på själva, utan de hade fått ett uppdrag av Håkan själv att hitta en lämplig fru till honom. Men nu hade Håkan blivit kär i Margareta. Och då hade allt arbete som stormännen lagt ner varit förgäves. Det kunde de inte tolerera. De gillade Elisabeth av Holstein. Stormännen gjorde därför uppror mot pappa Magnus och sonen Håkan. Men de slogs tillbaka. Magnus och Håkan vann. Och stormännen landsförvisades trots att de sedan länge hade varit då i kungens tjänst. Det här kunde inte heller stormännen tolerera. De begav sig till Tyskland och sökte upp Albrecht den store av Mecklenburg, alltså Albrechts pappa. Han var en mäktig tysk furste och de erbjöd honom att han skulle kunna få sin son krönt till kung av Sverige om han bara hjälpte dem att ta makten i Sverige. Albrecht den store tyckte att det lät jättebra, och sen 1363, alltså bara året efter att Håkan hade blivit kung i Sverige och sen börjat regera tillsammans med sin pappa Magnus, så landsteg en tysk armé i Sverige. De tyska soldaterna var bara 1600 stycken, men de tog över Sverige utan att nämnvärt motstånd. En anledning till att det gick så lätt var att Stockholm och Kalmar var väldigt tyskvänliga, De öppnade sina portar när Albrechts arméer kom. I november 1363 hyllades Albrecht av Mecklenburg som Sveriges kung. Och han kröntes officiellt den 15 februari 1364, alltså 25 år innan massmordet. Men Magnus Eriksson och hans son Håkan, de var fortfarande i livet. Och de var inte särskilt besegrade. De försökte ta tillbaka Sverige. Men det gick inte alls bra. Magnus Eriksson sattes i fängelse. Han släpptes 1371. Och spenderade därefter sina återstående år med sin son Håkan i Norge. Innan han dog i en båtolycka, 58 år gammal. Kvar var nu alltså Håkan. Han har lyckats undkomma tyskarna. Och han befann sig hos drottning Margareta i Norge när hans pappa fängslades. Håkan verkar efter allt det här bråket ha dragit sig tillbaka och levt i sin frus Margaretas skugga, trots att Håkan hade blivit kung av Norge. Håkan Magnusson dog sen i augusti 1380, endast 40 år gammal, och vi vet inte varför. Nu förstår ni lite grann av upptakten till Käpplingemorden. Svea rike hade alltså nu en tysk kung. Då som nu kan en sån sak i sig räcka för att det ska uppstå stridigheter och konflikter. Många svenskar såg det här som en sorts ockupation. Även om den nya kungen, unge Albrecht av Mecklenburg, hade en svensk mamma från den svenska kungafamiljen, så var han minst till hälften tysk i svenskarnas ögon. Och nu skulle han styra Sverige. Skulle han då bry sig om svenska eller tyska intressen? Nu ska vi titta på vad som faktiskt hände i Sveriges huvudstad, Stockholm. Sedan 1300-talets början hade läget mellan Saltsjön och Mälaren gjort Stockholm till sin regions viktigaste handelsstad. Runt år 1400, alltså strax efter Käpplingemorden, räknar man med att Stockholm hade så många som 5000 invånare, alltså ungefär en tiondel av så många som bor på Kungsholmen i Stockholm idag. Och vi kan nog anta att 1389 och 1392 hade Stockholm också ungefär 5000 invånare. Stockholm ingick i ett handelsförbund som kallades för Hansan. Ett förbund av tyskar som bedrev handel via Nordsjön och Östersjön mellan runt 1100 och cirka 1650. Eftersom Stockholm ingick i Hansan fanns det väldigt många tyskar i Stockholm. Det var inte bara tillfälligt boende köpmän, utan det var bofasta tyska handelsmän i Stockholm. Vid tiden för Albrechts regeringstid så fanns det alltså väldigt många tyskar i Stockholm. Ett vanligt antagande är att Stockholms invånare bestod till en tredjedel av tyskar. Varor som vi i Sverige exporterade inom Hansan var framförallt järn och koppar från Bergslagen, men även livsmedel som torkad fisk och smör. De internationella affärerna blomstrade, men det var inte frid eller fröjd i vårt lands huvudstad. Smältdegen av svenskar och tyskar i samma stad kanske i sig inte hade varit tillräckligt för att skapa dålig stämning. Men det fanns en annan faktor som bidrog till problematiskt samhällsklimat, klasskillnaderna. De flesta tyska köpmännen var av adlig börd. Flera av dem kom från samma släkt och rike som Albrecht av Mecklenburg. Och de kallades därför ofta för mecklenburger. De allra flesta tyskarna var från Lübeck. Dessa adliga tyskar ansåg sig vara för mer än majoriteten av svenskarna i Stockholm, som inte ofta var adlig börd utan vanligtvis arbetare och hantverkare. Svenskarna beklagade sig att alla ämbeten av vikt i staden gavs till tyskar. Det står i en gammal stridsskrift från den här tiden att, citat, de enda ämbeten som nu återstår för svenskarna är de fraktade skarprättarens och dödgrävarens. I medeltiden Sverige ville man inte vara en skarprättare eller en dödgrävare. Det är arbeten som ingen annan vill ha.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tyskarna ville gärna att den politiska jämställdheten mellan dem och svenskarna skulle fullständigt elimineras. Men redan 1251 hade Birger Jarl, Stockholms grundare, slutit ett avtal med den tyska hansastaden Lübeck. Avtalet sa att de tyskar som bosatte sig i Stockholm skulle underkasta sig svensk lag. De fick visserligen lite tull och avgiftsfrihet och sånt där, men de lydde fortfarande under svensk lag. Det tyska inflytandet på Sverige och Stockholm var väldigt starkt. Och det blir inte mindre än nu med en tysk kung. Magnus Eriksson, som hade varit kung innan Albrecht, han hade bestämt i en stadslag i Stockholm 1348 att huvudstadens borgmästare och rådsledamöter skulle bestå till hälften av svenskar och till hälften av tyskar. Men Albrecht av Mecklenburg var inte en jättedålig kung. Han var faktiskt ute efter att stävja konflikterna mellan svenskar och tyskar i Stockholm. Så han var ganska rättvis, men svenskarna var ändå inte nöjda med att ha en tysk kung som styrde Sverige. Och det blev inte bättre när Albrecht började begränsa adelns privilegier. Det tyckte i alla fall adeln. Det var ju stormännen som hade sett till att Albrecht blev kung och nu var han inte tacksam. Av den anledningen begav sig vissa adelsmän till Danmark för att söka hjälp hos drottning Margareta Valdemarsdotter av Danmark, det vill säga Håkans fru. Drottning Margareta skickade soldater till Sverige och kung Albrecht försökte stoppa det här med en här som han hämtade i Tyskland. Det här var 1389. Och det var året då slaget vid Åsle avgjorde vem som skulle bestämma i Sverige. Åsle ligger i Falköpings kommun i Västra Götalands län. Så det var danskar som ville att Margareta skulle bestämma i Sverige och tyskar som ville att Albrecht skulle bestämma i Sverige. Plus en massa svenskar på båda sidor. Margareta vann slaget vid Åsle. Albrecht av Mecklenburg och hans son Erik tillfångatogs. De skulle sitta fängslade ända fram till 1395 och efter det begav sig Albrecht tillbaka till Mecklenburg. Drottning Margareta tog officiellt över Sverige först 1398. Det i sin tur, drottning Margaretas välde, ledde till Kalmarunionen som är en direkt orsak till Stockholms blodbad. Men det är en annan historia som jag tänker berätta här i Massmördarpodden senare. Stockholm var fortfarande tyskvänligt, men den tyske kungen hade besegrats och tillfångatagits. Nu blev oroligheterna i Stockholm värre. När det inte fanns en kung på plats som kunde hålla isär bråkande tyskar och svenskar blev konflikterna fler och våldsammare. Och trots att Albrecht hade avsatts och den danska armén sprang omkring i Sverige så var Stockholm fortfarande under tysk kontroll. Och 1389 är som sagt året för vårt massmord, Käpplingemorden. Men innan vi kommer till det måste vi först berätta lite mer om hur våldsamheterna eskalerade i Stockholm. Och för att förstå det så måste vi titta på två olika grupperingar i Stockholm. Nämligen 1. Vitaliebröderna och 2. Hettebröderna. Vitaliebröderna var någonting så exotiskt som pirater från Östersjön. Vitaliebröderna började sin verksamhet på grund av alla de här oroligheterna. De gav sig på fraktskepp på Östersjön som inte var tyska. Och från de här skeppen stal de livsmedel. Livsmedel är victualia på latin och det är därifrån bröderna fått sitt namn. Vitali är även latin för proviant. Vitaliebröderna har även kallats för just victualiebröderna. Maten som de stal försåg de tyska trupper i Stockholm med. Vitaliebrödernas ursprung var norra Tyskland. De var lågadel, de var äventyrliga och de skydde inga medel. Och sen har vi hettebröderna. Hettebröderna kallades en annan organiserad grupp bestående av tyska borgare som bodde i Stockholm vid den här tiden. De fick sitt namn från de hettor, huvudbonader, som de bar. Enligt vissa källor hade Albrecht av Mecklenburg själv haft för vana att bära en hetta av detta slag. Ingen kan idag säkert säga hur de här huvudbonaderna såg ut. Men det finns illustrationer som försöker tolka hettebrödernas huvudbonader. De ser ut ungefär som mössor som täcker hela huvudet ända ner till överaxlarna. En ring utskuren fram på hettan där hela ansiktet tittar fram. Man kan beskriva det som en sorts bödelsluva eller varför inte en ninjamask. Men, alltså av det slaget som inte döljer själva ansiktet. Hettor av det här slaget brukar kallas för struthettor. Termen kraghuva används så tillvida att en huva utan strut. På en illustration i boken Sankt Eriks årsbok 1989 från det försvunna så verkar det vara en kombination av de här två modellerna, alltså kraghuva och struthetta, som hettebröderna bär. Hettebröderna var förstås allierade med vitaliebröderna, men vitaliebröderna var ju pirater så de var främst på havet. Hettebröderna var i Stockholm. Och deras favoritsysselsättning var att trakassera svenskar. Hettebröderna var en ilsken mobb som drog runt sent på kvällen i Stockholm och letade efter förrädare, det vill säga svenskar, som var på drottning Margaretas sida istället för på Albrecht och tyskarnas sida. Om det var dag så ropade hettebröderna mest glåpord åt svenskar, men kvällstid kunde det ske misshandel med dödlig utgång. Och anledningen att jag har tagit upp de här två grupperingarna, Vitaliebröderna och Hettebröderna, är förstås för att det är de som beskylls i berättelsen för att vara huvudansvariga för Käpplingemorden. Man vet inte exakt om det var Vitaliebröderna, Hettebröderna eller en blandning av dessa som utförde morden. Det kanske var tyska borgare bara. Berättelsen, den huvudsakliga källan, använder Vitaliebröder och Hettebröder synonymt, även om senare historiska skildringar försöker hålla isär dem. Berättelsen refererar även till gärningsmännen endast som tyskar. Nu ska jag försöka återge händelseförloppet för Käpplingemorden så som händelsen är beskriven i berättelsen. Om jag har information utöver det som står i berättelsen så kommer jag flika in den så sömlöst som möjligt. Till att börja med ska vi säga att man vet inte vem det var som skrev berättelsen. Och det här är ganska vanligt med historiska texter. Ofta är det munkar och präster som har skrivit ner historiska händelser. Men just i det här fallet är forskare tveksamma till om det verkligen är en kyrkans man som har skrivit texten om Käpplingemorden. Det finns nämligen ingenstans i berättelsen som det lyfts fram några religiösa aspekter. Astrid Heide säger följande. En teologiskt motiverad författare skulle nog framställa en så höggradigt ogudaktig händelse på ett helt annat sätt. Det är påfallande att författaren är mycket intresserad av politik och juridik. Stackars David, vår manusfattare, har tagit del av berättelsen i dess originalutförande, skriven på alltså 1300-tals svenska, en mycket svår form av gammelsvenska. Han har dechiffrerat stora delar av de för oss moderna svenskar komplicerade stavningarna och har nu en tydlig bild av vad som står i texten. Till sin hjälp har han haft en omarbetning av berättelsen som publicerades i Svenska familjejournalen 1866. Den är också på gammalsvenska, men det är betydligt lättare att läsa 1800-talssvenska än 1400-talssvenska. Den omarbetningen finns online, så vi kommer ha med den i källorna till det här avsnittet. Nu ett smakprov på hur den här 1400-talssvenskan låter, eller 1300-talssvenska. Vi vet inte om den är skriven innan år 1400 eller strax efter. Okej, direkt från berättelsen. Nu tvär efter hände tetsyv att rikesins rad skuld och halda en dag med töm av Stockholme. Och till skuld och sammankomma i Telgium och rikesins rad sände döm lejd och bref och sicka brunn och Simon diekne och trögg till Ferrara. Kanske inte världens lättaste att begripa. Men vi vet var det står. I övrigt kan vi nämna att berättelsen står nedtecknad i en bok som kallas för Vadstena-handskriften Codex Ups C2. Codex innebär att berättelsen står i en faktisk bok och inte på en bokrulle. Den är givetvis handskriven. Boktryckarkonsten kom först 1450 i Europa tack vare Johannes Gutenberg. Alla böcker från innan 1450 är alltså skrivna för hand. Texten är fragmentarisk och inte alla gånger särskilt tydlig med exakt vad det är som händer, hur det händer och varför. Men nu försöker vi. Här kommer berättelsen om Käpplingemorden. Året var 1389 eller 1392. Men vi utgår från att det var 1389. Stämningen var nu så dålig mellan svenskar och tyskar i Stockholm att båda sidorna befarade att ett upplopp skulle kunna bryta ut vilken sekund som helst. Stockholms rådmän samlades därför i Sankta Gertruds gillestuga den 10 juni för att råda bot på situationen. Platsen för Sankta Gertruds gillestuga är den plats där Tyska kyrkan i Gamla stan idag står. Tyska kyrkan kallas även för just Sankta Gertruds kyrka. Rådmännen kom överens om hur de skulle stoppa konflikterna mellan svenskar och tyskar. Och jag älskar den här lagen de införde. De stiftade nya stadgar. Och lagen sa att ingen skulle få tala illa om någon eller något. I omarbetningen från Svenska familjejournalen kan man läsa följande citat. Ingen skulle få tala illa om första riddare, fruar, jungfrur, städer eller någon, vem det vara månde, vad förutan svenskar och tyskar svuro varandra beständig vänskap och att broderligen hålla tillsammans i vad de skulle övergå. Jag älskar den här lagen. Ingen får tala illa om någon eller något. Låter lite svårt att se till att den hålls. Och den var givetvis ganska svår att hålla då. Men rådmännen hoppades på att det här skulle vara tillräckligt för att stoppa oroligheterna i Stockholm. Men enligt berättelsen fanns det medlem av Hettebröderna som hette Alf Grenerot. Han ska enligt berättelsen ha varit, citat, en ondsint uppviglare. Alf Grenerot ska kort efter mötet i Sankta Gertruds gillestuga ha tillfångatagit och fängslat två svenska borgare vid namn Petter Ålänning och Albrecht Karlsson. Alltså Albrecht Karlsson är en svensk och Alf Grenerot är en tysk. Men det fanns ett vittne till det här gripandet. Borgmästare Bertil Brun hade sett vad som hände och han beklagade sig högljutt över att han ingenting kunde göra för att stoppa de här ohyfsade hettebröderna. Det tyckte Alf Grenerot och hettebröderna inte om. En av hettebröderna gav sig på Bertil Brun och slog honom enligt berättelsen, citat, blodig och blå. Sen tog hettebröderna med sig Bertil Brun och spärrade in honom tillsammans med Petter, Ålänning och Albrecht Karlsson i slottstornet. När svenskarna fick höra talas om vad Alf Grenerot hade gjort så blev svenskarna förgrymmade och beväpnade sig. De klädde sig harnesk och de tågade ner till Stortorget. Ja, det är samma stortorg som idag ligger i Gamla stan i Stockholm. Och det dröjde inte länge innan tyskarna också kom till Stortorget. Men de upptäckte till sin förfäran att det var betydligt fler svenskar där än tyskar. Tyskarna, alltså hettebröderna, men möjligen en och annan vitaliebroder, tänkte det här kommer inte gå bra, vi måste komma överens med svenskarna på plats. Svenskarna var lite mer tveksamma. De marscherade vidare till rådstugan. Det är oklart om det är samma som Sankta Gertruds gillestuga. Och där frågade de Stockholms rådmän varför Petter Ålänning, Albrecht Karlsson och Bertil Brun hade gripits utan uppenbara skäl och dessutom fängslats utan rättegång. Borgmästare, det verkar ha funnits fler borgmästare vad jag förstår, och rådmän på plats sa att de inte visste varför det som hade hänt hade hänt. Men de gav order om att de tillfångatagna herrarna genast skulle släppas. Sen blev det ett möte med 30 svenska rådsherrar och 30 tyska rådsherrar. Alla de här 60 personerna lovade varandra enighet och fred. Dessa löften beseglades dessutom med, citat, dyra eder. Men redan samma kväll började Alf Greneroth smida nya planer för hur han och hans kumpaner skulle övermanna svenskarna. Och de kom på en listig plan. Nästa morgon, som var en måndag, gick en gammal man, en rådstjänare, på vägen mellan Storkyrkan och rådstugan. På den här tiden var de åtskilda av en smal gata genom Storkyrkogården. Den gamle mannen hörde plötsligt röster inifrån rådstugan och han undrade över vad som hände där. När han tittade in satt där en mindre grupp tyska män. De här tyska männen sa till den gamle mannen att han genast måste söka rätt på resten av rådet och säga åt dem att komma till stugan så att alla skulle kunna ha ett möte innan dagens rulljans på Stockholms gator började. Den gamle mannen gjorde som han blivit tillsagd. De svenska rådmännen kom till lokalen, men plötsligt under denna tillströmning av rådmedlemmarna fick den gamle mannen syn på någonting som inte var bra. Det var 60 stycken beväpnade tyska knektar som marscherade rakt mot rådstugan. Den gamle mannen sprang in i stugan igen och ropade åt svenskarna att det var någon form av förräderi på gång. En man vid namn Lydika Rytz, förmodligen en tysk, ska då ha sagt till den gamle mannen att han betedde sig obeskedligt. Efter det sändes det ett bud till de 60 tyska knektarna om att återvända till slottet. Det står inte i berättelsen vem som sände budet eller hur det sänds. Hade de ens hunnit fram till rådstugan? I vilket fall? Kort efter detta var alla rådsherrar samlade i rådstugan. Alf Greneroth, som befann sig i rådstugan vid dessa händelser, skickade bud till slottet och gillestugan. Och därefter var Stortorget fyllt av 1000 tyska borgare plus de 60 tyska beväpnade knäktarna. När svenskarna såg det genom fönstren på rådstugan började de ana oråd. Då tog Alf Greneroth till orda inför rådförsamlingen. Han sa att de som inte hade något otalt med konungen Albrecht av Mecklenburg inte heller hade någonting att oroa sig över. Sen plockade han fram en lång lista med namn. Samtliga namn på listan var personer som av tyskarna ansågs vara förrädare. Enligt berättelsen innehöll den här listan namn på personer som hade avlidit redan 4 år tidigare. Man kan därför anta att det som nu skedde hade planerats långt tillbaka i tiden. När Greneroth hade läst upp hela listan togs de svenska medlemmarna i rådet till fånga tillsammans med några svenska borgare. Borgarna plockades från närliggande kyrkor och kloster. Samtliga fördes sedan till slottet och där var nästa programpunkt tortyr. Tortyr var en väldigt vanlig utredningsmetod på den här tiden. Tortyrens syfte var att svenskarna skulle erkänna sig skyldiga till förräderi mot kung Albrecht. Vi gjorde ju 2 tortyravsnitt av min podd Mördarpodden, men den här tortyrmetoden missade vi. Tortyren bestod av inget mindre än träsågar. Sågar gjorda av ek, alltså helt utan metallblad. Nu beskrivs det inte exakt i källan hur de här träsågarna användes, men det finns 2 saker värda att nämna för att verkligen illustrera vilken grov tortyr det här var. Den första saken. En såg med tänder av trä istället för metall har självklart inte samma möjlighet att på ett smidigt sätt skära in i en människas hud och kött. Det innebar alltså att smärtan blev mycket värre när man använde en träsåg istället för en metallsåg. Lägg där till att vi bör anta att träsågens tänder var så tunna att de kunde skära in i kroppen. Och därför kunde de också brytas av och lämna efter sig flisor, vilket gjorde smärtan ännu värre. Den andra saken värd att nämna. Tortyr och avrättning med såg är en tradition som sträcker sig ända tillbaks till 600 år före Kristus. Kanske ännu längre. Det låter som någonting som assyrierna skulle vilja göra. Ni kan höra mer om assyrisk tortyr i min podd Fan of History. De platserna när man tror att tortyr och avrättning med såg först förekommit är i det antika Persien och i Romarriket. De flesta exemplen är dock från europeisk medeltid. Man får nog säga att det alltid rörde sig om en kombination av tortyr och avrättning, eftersom användandet av en såg alltid hade dödlig utgång med de här metoderna.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.
Offret kunde läggas ner raklång på rygg eller spännas fast sittandes. En annan variant var att hänga upp personen i fötterna från någon sorts träställning. Personen hängde alltså upp och ner. Sågen satte sedan mot personens huvud eller skrev, och sen sågade man tills personen var delad på mitten. Det finns även exempel på avrättningar där människor sågas itu vågrätt över magen. I de fall där en människa sågades från skrevet och neråt var personen ofta avliden redan när sågen nått midjan. Men det finns enstaka fall där personen var vid liv ända tills sågen hade nått början av bröstet. Det är svårt att föreställa sig vilka smärtor en person som dödas på det här sättet måste uppleva. På film har dödan av det här slaget, alltså människor som delas på mitten, skildrats i bland annat Craig Salers västernmästerverk Bone Tomahawk från 2015 och clownskräckfilmen Terrifier från 2016. Men vi vet som sagt inte exakt hur träsågarna användes under Käpplingemorden. Och uppgifterna om sågarna kommer inte bara från berättelsen, utan även ifrån en senare text skriven av Sveriges sista katolska ärkebiskop innan reformationen, Olaus Magnus. Den texten är från boken Historia om de nordiska folken som Olaus Magnus gav ut i exil i Italien 1555, Vi kommer referera till den snart igen. Jag har pratat om Olaus Magnus bror i podden Tänk om. Det är nämligen han som är ansvarig för att vår nuvarande kung kallas för Karl den 16 Gustav, fast han inte alls är den 16 kungen som heter Gustav. Avsnittet av Tänk om heter När kungen fick ett nummer. De svenskar som torterades här erkände inte något förräderi. I artikeln i Svenska familjejournalen kan man läsa citat: "De vidhöll manligen sin oskuld." Slut citat. Dagen därpå, tisdagen den 11 juni, lät Alf Grenerot avrätta tre av de tillfångatagna svenskarna genom att elda upp dem på ett bål. Enligt berättelsen var de tre männen som brändes Gregos Röda, Jönis Kabomag och Lorenz av Hugom. Därefter står det i berättelsen att Grenerot lovade slottets hövitsmän alla de tillfångatagna svenskarnas halva egendom om Grenerot fick tillåtelse att genast avrätta dem allesammans. Och det fick han. Svenskarna togs ur sina fängelsehålor, de bands och de sattes sedan i båtar. Båtarna styrde mot ön Käpplingen. Käpplingen kallades den ö i Stockholm som idag räknas som en halvö och heter Blaséholmen. Det är på Blaséholmen som Nationalmuseet, Grand Hotel, Strandhotell, Svenska Frimurarorden och Wallmans salonger idag återfinns. Svenskarna togs till ett gammalt trähus på ön. Även en präst fördes dit. Svenskarna fick bikta sig inför prästen. Han förklarade att allihop var både oskyldiga och förlåtna. Vad gäller oskulden så berättade prästen det för tyskarna. Prästen sa till tyskarna att det här inte var några förrädare. Men tyskarna var inte intresserade av att lyssna på honom. Utan de knuffade undan prästen. Och sen finns det en källa, nämligen den skriven av ärkebiskop Olaus Magnus, som säger att tyskarna borrade små hål i väggarna i trähuset. I dessa hål satte svenskarnas fingrar fast. Svenskarna blev stående så ett tag. Under tiden knuffades fler svenskar in i trähuset, men de blev inte fastsatta i väggarna. De fick bara ligga bundna på högolvet. Och sen tände tyskarna eld på stugan. Alla svenskar brann inne och dog. Detta skedde natten mellan den 11 och 12 juni, Helga Lekamens natt 1389. Eller? Hur var det nu egentligen? Detta är vad forskare, framförallt Kjell Kumlien, har kommit fram till. De högtidsdagar som nämns i berättelsen inföll inte på de datumen som uppges i den. Däremot stämmer de väl in på år 1392. Av den anledningen tror då de här forskarna att det skulle kunna varit 1392 som var det faktiska året för Käpplingemorden. Nyss nämnda Helga Lekamen, alltså Corpus Christi, är en sån högtidsdag. Det är dessutom en högtidsdag av det rörliga slaget. Den infaller torsdagen efter heliga trefaldighetens dag som är 56 dagar efter påskdagen. En Stockholmsprofessor vid namn Nils Anlund har även en teori om att berättelsen i själva verket är en svensk översättning från latin. Den tidigare nämnde forskaren Kjell Kumlien tror även att berättelsens inledning är tillagd i efterhand eftersom den avviker i stilen från resten av texten. Och det är i den här inledningen som vi kan läsa att det är 76 människor som ska ha bragt som livet under Käpplingemorden. Men hur många var det egentligen? I resten av texten är den enda exakta siffran som nämns 15. Utöver det vet vi att det var tre svenskar som brändes på bål innan mordbranden på Käpplingen. Det är oklart om dessa tre räknas in bland de 15 som nämns eller inte. I omarbetningen i Svenska familjejournalen är antalet svenskar som förs till Käpplingen 60 stycken. I en artikel i Svenska Dagbladet från 2016 nämner Dick Harrison att vissa källor uppger att det var 170 svenskar som miste livet. Dick Harrison blandar möjligtvis ihop detta med hettebrödernas antal, Det antalet nämns nämligen i Kurt Weibulls text om Käpplingemorden. Och det är den enda källan där vi har hittat siffran 170. Om det var 170 människor som dog i Käpplingemorden så var det alltså fler än i Stockholms blodbad. Men utöver berättelsen finns det ytterligare en kort historisk notis som berättar om Käpplingemorden. Denna tros vara skriven av klerken Olof Celsius och är författad på latin. Denna notis kommer från ett historiskt verk som heter Annotationes Historiae. Den nämner bara kort Käpplingemorden, men en viktig skillnad från berättelsen är att den specifikt nämner andra gärningsmän, nämligen kung Albrecht och hans anhängare. Notisen är så kort att vi kan återge den i sin helhet i Kurt Weibulls svenska översättning från latin. Citat. 1389 blev förnämliga svenska invånare i Stockholm som tillhörde rådet och allmänheten olagligt brända av den omänskliga kungen. Detta avskyvärda illdåd var ett verk utan grund och anledning av de tyska invånarna i Stockholm, den förutnämnde kung Albrechts vänner och anhängare. Slutcitat. Trots att den här notisen omnämns i en massa olika källor har vi inte kunnat hitta något exakt årtal för den. Men Olof Celsius den äldre levde mellan 1670 och 1756. Anhängare lär såklart rimligtvis vara tyskar från någon av falangerna som vi har talat om, men det nämns inte vilka. Och som tidigare nämnt, det är luddigt i berättelsen, eftersom den använder tyskar, vitaliebröder och hettebröder synonymt. Men hur var det då med frågan om ifall Käpplingemorden ens har ägt rum? Den tidigare nämnde Stockholmsprofessor Nils Anlund går så långt att han spekulerar i att trähuset på Käpplingen aldrig antändes av någon utan att det var blixten som slog ner i det. Det är svårt att inte vilja knyta detta till hur berättelsen faktiskt slutar genom att nämna att det dagen efter Käpplingemorden bröt ut ett fruktansvärt åskväder. Det antyds starkt att detta var de högre makternas reaktion på det fruktansvärda brottet som hade begåtts. Och det för oss osökt in på ämnet spökhistorier. Många historiska mord och massmord får ju ofta spökhistorier. På sajten The Creative Adventure kan man faktiskt läsa en kort spökbeskrivning av Käpplingemorden. Det står att det ibland på Blaséholmen står brinnande tunnor utställda vintertid för att värma de som jobbar och bor där. Detta är något som Blaséholmens spöken inte alls uppskattar, för då påminns de om massakern 1389 när de brändes till döds i trähuset. Kalla vinternätter ska man tydligen kunna höra spökenas klagande och gastande. Jag går förbi där ibland och jag har då aldrig sett några brinnande tunnor eller några spöken. En annan anledning till tvivlet på Käpplingemordens existens är att många forskare identifierar de historiska källorna som, citat, utpräglat antityska. Av det skälet tror många att till exempel berättelsen kan ha skrivits ett bra tag efter att morden ska ägt rum som en form av fantasifull propaganda. Och det kanske är därför som tyskar, vitaliebröder och hettebröder klumpas ihop. Likställandet mellan dem kan verka vilja säga tysk som tysk. I Astrid Heides text om Käpplingemorden finns en spekulation om att berättelsen skulle kunna vara propaganda från Sturetiden som delvis kännetecknas av stark främlingsfientlighet. Och ni kommer ju märka att i Stockholms blodbad finns det också en motsättning mellan tyskar och svenska borgare i Stockholm. Det finns en teori om vem som faktiskt har skrivit berättelsen. Eller snarare vem som har berättat den. Teorin går ut på att det är en muntlig berättelse som har nedskrivits av någon annan. Och personen som har berättat den för nedskrivaren ska dessutom vara en person som själv medverkar i berättelsen. Det handlar alltså om ett direkt ögonvittne. Personen i fråga är den gamle mannen, rådtjänaren, som först går tyskarnas ärenden och hämtar de svenska rådmännen, men som sedan varnar svenskarna när han får syn på de 60 tyska knäktarna. Det är intressant att den här gamle mannen är den enda i berättelsen som beskrivs med adjektiv. Förutom gammal omnämns han även som vis. Det kanske var någonting som han själv la till i berättelsen. Han beskrivs dock även som fattig. Den här oklarheten råder eftersom vi helt enkelt inte kan veta med säkerhet. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med dokumentation för att säga någonting säkert om Käpplingemorden. Detta i sin tur har givit upphov till en rad tolkningar. Till exempel Katarina Ingelman Sundbergs tolkning i den skönlitterära boken Brännmärkt från 2006 och ett gediget forskningsarbete. Om du tyckte om det här avsnittet är det även troligt att du skulle uppskatta Massmördarpoddens avsnitt om Crow Creek-massaken. Ett historiskt olöst massmord som troligtvis följde efter en konflikt mellan två stammar av Nordamerikas ursprungsbefolkning i mitten av 1300-talet, alltså tidsmässigt inte så långt från Käpplingemorden. Förutom att den berättelsen i sig är väldigt spännande så pratar vi även en hel del om ytterligare ett svenskt massmord. Ett olöst svenskt massmord som vi kommer att ta upp i den här podden när de är klara med arbetet, vilket är minst 10 år bort. Det är förstås Sandbyborg-massaken 400 efter Kristus på Öland som av arkeologer utforskas i Sandbyborgsprojektet sedan 2011. Till sist vill jag bara säga att jag älskar historia och jag tycker väldigt mycket om att göra de här historiska massmorden, men jag vill gärna höra vad ni tycker om dem också, och det kan ni säga till mig på Massmördarpoddens Facebook. Om ni gillar historia precis som jag så lyssna på min historiepodd Fan of History. Jag finns på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta där. Tack till David för det här manuset. Det var en utmaning, vi jobbade med det här väldigt länge, men nu har ni slutresultatet. Tack till Drugge för arbetet med ljudet och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.